Podplay.
Välkomna till Lille Lördag. Nu är vi tillbaka i stan, eller ja, det är vi ju båda två.
Ja, äntligen, det var ju på tiden.
Du har varit i Gefle.
Jag har varit i Gefle.
Och jag har varit på Gotland.
Ja, men jag är ju också, jag är en hopplösning, för jag drabbas av någon sån otrolig midsommarångest när jag inte har barnen. Så då går jag liksom in i barndom, så att jag kan inte planera någonting. Jag vill att någon annan ska lösa midsommar för mig.
Ja, men det är väl bra.
Ja.
Du löser ju alltid allting annat i vanliga
fall. Jo, absolut.
Så det var ju bara skönt.
Ja. Jag såg att det var mycket roliga stökiga fester på Instagram och så kände jag samtidigt så här, fan vad skönt att jag inte var där.
Men stökiga fester via vilka? Jag har inte sett en enda stökig fest på Instagram.
Gud, såg du inte den som Nisse Tamma hade och Felicia Enkel? Där Hive stod och spelade och det var dagsparty hela dagen.
Jo, jag fattar.
Såg ju för fan ut som en festival.
Men de är typ 25.
Nisse och jag är väl ungefär i samma ålder, men absolut.
Man. Kom undan med allt.
Ja, men hörru du, såg du matchen igår, som man brukar säga nu för tiden, under fotbolls-EM?
Ja, det gjorde jag. Med Hanna, tre små killar och Vilma.
Det gick bra.
Men till slut orkade vi inte längre, så då alla hade somnat. Så att då låg jag själv och kollade sista, ja, men förlängningen på telefon. Men så bitter. Det var så här, men det var som att ligga med någon som man var så här superintresserad av, som man hade så här på något sätt hade, men ska man säga, hjältefierat innan och suktat efter så himla länge, och sen på slutet så blev det bara ingenting. Vinballe.
Ja. Vi måste avblåsa, det blev inget. Nej, men alltså det blir inte så här. Om man tänker på det liksom lite större perspektiv, så finns det ju ändå något otroligt skadligt med fotboll.
Jag håller med dig. Det är så här, det påverkar människor för mycket, tycker jag. Ja, men psykologiskt, det är helt bizarrt.
Men också så här, just i ett sånt här, i vanliga fall är det 33%, men just nu är det ju 50%. Alltså det är ju 50%, vilket är ganska dåligt odds, för att det här laget ska vinna. Ja, alltså ja. Risken att vi förlorar är också 50%. Men alla är så hoppfulla. Så att vi tror så hårt på de här 50%, vilket gör oss alla till djur eller galningar.
Och så otroligt sårbara när det blir en motgång. Jag tänker, man lyssnade på de svenska fansen innan. Det är så säkert, nästan som så här dumma barn som fortfarande tror på tomten. Ja, gud, nu, vi förhandstippade så här, jo, men det var Tyskland också, jo, men det var Hitler också. Alltså jag menar så här, det finns, alltså fotboll, vad är det? Det är bara så här, lite flyt, lite naket. Alltså det går ju inte att veta och vara säker innan. Sen är det så här, ja, var det otur? Ja, då hade väl liksom motståndarna också otur. Det var också ribbslå eller skott och hit och dit. Men här, man är så säker på, just för att så här, det ska vara det bättre laget. Nej, det är otroligt. Vilken masspsykos fotboll liksom försätter oss i. Helt otroligt. Ja, men hur kände du? Jag satt och kollade. Ja, du satt och kollade med din man. Som typ, kommer han kunna ens fira sommar? Kommer han kunna gå på semester? Kommer han bara sitta hemma och vara deprimerad?
Ja, men på våra andra liksom, du vet, andra året. Du vet när allt ska vara över. Du vet den fantastiska kärlekssommaren. När allting är perfekt. Då är det ju VM. Och då åker vi ju runt i Italien på en bilsemester. Och har det så härligt. Och helt plötsligt kommer vi fram till Capri. Och jag tänker ju så här, nu ska vi njuta av Capri. Men det enda han vill göra är att gå och kolla på fotboll på matcherna på kvällarna.
Ja, så han vill hitta olika typ syltor där han kan kolla på storbilsstor.
Ja, och det är ju inte riktigt syltor på Capri. Det ska vi inte anklaga någonting för att vara.
En birra, 200 euro.
Ja, exakt. En birra, 300 euro. Och absolut. Nej, men så helt plötsligt ser jag mig själv sittande på torget med massa andra människor, tittande på fotboll på världens vackraste ö, och får någon form av så här mentalt tuppjuck, och bara liksom, jag bara börjar springa ner, för allting på ön är ju, alltså högst upp på ön så ligger ju själva Capri stad. Så jag började springa ner för de här trapporna. Du vet, det är så terrängtrappor. Ända till vi kommer liksom långt ner till vårt hotell. Han bara, vad håller du på med? Jag bara, jag kan inte sitta här en sekund till och förstöra våra semester med fotboll. Så vi hade sån här jättebråk den kvällen.
Men sprang han efter? Det gör mig ändå förvånad.
Jo, han sprang efter. Men han sprang bara efter egentligen för han var irriterad. Undrar vad fan han på med. Och inte för att det var romantiskt. Och det där som jag hade hoppats.
Det där blir ju nästan alltid fel.
Det blir
man
det.
Man ska göra ett statement och visa så här. Nu sätter jag ner foten. Så tänkte, han sprang efter. Eller han kom hem nu. Jaha. Men jag hade inte på att säga att han älskade mig mer än fotboll eller golf. Utan det var bara för att han blev stressad. Så här, vad skulle hon göra nu?
Nej, men och sen så hade vi också en middag bokat på något så här otroligt dyr, vacker restaurang. Full med citroner i taket. Och vi åt den här under tystnad, alltså tvärsura på varandra. Det bådas behov var så otillfredsställda på båda sätt. Och så kostar det så här, ja men du vet ju, så är sinnessjukt dyrt här på Capri. Det är så här, 400 euro. Man bara, tack.
Det där är mitt värsta när jag är på semester och ser par som är helt tysta
under hela middagen. Men det är så ofta man gör det alltså.
Oh, gud, jag kommer ihåg när jag, Frida och Lillåsa var 17 så lyckades vi smuggla oss in på en så här Club 33. Som var så här, ja men tänk dig typ, ja men Niklas Wahlgren och hans polare skulle starta en resebyrå.
Mm.
Nu var det ju inte det, utan det var Lill-Nicke och det var ju Ving och sådär. Och det var ett par då, hon var 23 och han var 25. Och de åkte alltså med på Club 33 som var, ja men en förtäckt och superresa för ungdomar med lite lyxigare inramning.
Ja.
Och de satt där varje kväll och de var med på båtturer. Och det enda vi sa till varandra var så här, paret som inte säger någonting, alltså så här. Det var liksom så smärtsamt. Vi kände så här, är det dit vi ska? Då var de 23 och 25. Och det är också de vidrigaste personligheterna i Little Britain.
Ja.
Hon som är så här, de är i 70-årsåldern och han fixar allt och bjuder på med romantiska middagar och tar på olika resor. Och hon, ja, han som är då...
Nu sänds ju inte Little Britain längre. Nej. Så kan vi säga till våra lyssnare för att det har ju blivit...
Lite
rasistanklagad.
Men det är så sorgligt för att det spelar ingen roll. Hon är så bitter på deras liv. Så det spelar liksom ingen roll vad han gör. I slutändan så här, han ansträngt sig i veckor och säger bara så här, I don't like this. Det är alltid fel. Köttbiten, utsikten, vikingakungen. Så här, allt. Och ändå säger han så här, smiling and shining. Och tänker så här, någon dag. Så kommer de förstå vad jag har gjort för henne.
Mm.
Men det där är ju personlighetstyper. Antingen så är man... Det där verkar ju också vara... Jag håller på att läsa mycket om tvillingstudier. Då, det här genetiska, allt från så här, ja, men kropp och själ till... Ja, du fattar. Och det är så. Man föds ju med liksom bägen halvfull eller väldigt full. Det är svårt att göra någonting.
Halvtomt eller halvfull menar du?
Ja, men överfull. Den fick jag i alla fall. Ja, det är sorgligt i alla fall.
Nu ska vi prata lite om FNs klimatrapporten. Den har ju kommit nu. Den här långa rapporten de har jobbat med under flera år. Och ja, jag vet inte liksom vad jag ska säga. Jag har känt mig så här personligen nedslagen den här veckan.
Mm.
För att det som bevisades i rapporten är ju att det är ju kört. Mm. Det är kört. Spelar egentligen ingen roll vilka åtgärder vi gör. Vårt liv kommer behöva förändras dramatiskt om vi ens ska överleva som art. Det är liksom... Det är punkt. Men liksom, vi kommer att ha klimatflyktingar på ungefär 450 miljoner. Havsisarna kommer att stiga, så glöm bort det med sjötomt kan vi säga efter år 2050. Och ja, de flesta barn som föds nu, de kommer inte bli gamla.
Nej,
det känns som mysigt att veta och säga det, behöva säga det eller ta ansvar för det för gentemot sina egna barn. Att så här, hej, det var vi som sabbar planeten. Mm. Och vår farsa och morsa.
Mm.
För det är ju faktiskt de senaste liksom 50 åren som mest skada har skett, visar sig. Och mänskligheten på jorden har ju alltså duplicerats sedan 80-talet. Så fort har det gått. Men det hänger ju också ihop med att vi har vacciner till allt. Man har ju skapat möjligheten att överleva.
Kavla upp var egentligen en dålig idé.
Nu är det taskig.
Okay.
Men liksom... Kontentan är att planeten är ju inte redo för mer vad heter det, människor. Och då kommer planeten liksom rensa ut det. Och det som kommer ske är ju precis som alla superkulturer motsvarande egyptierna eller inka. Alltså de kommer ju dö ut. Högkulturerna kommer dö ut. Men planeten består. Och sen tar det några 100 miljoner år på sig att reparera så att liksom... vi är liksom inte slutet på allt. Det kommer komma en ny generation efter oss, men vi kommer liksom inte bli gamla.
Det är liksom, vi har varit så egoistiska och själviska, så att när man läser den där rapporten så känns det bara så här, som att man ska se en sån mardrömsfilm med typ tandpetare i ögonen och inte kunna blunda. För det är det vi har gjort, och det är därför vi sitter där vi sitter, att vi är så här. Ja, men det är så här klimatförnekare. Nej, så där är det inte. Det sa man redan på 1300-talet. Det där är bara hittepå. Ge bevis då, ge bevis. Och sen som vi pratade om innan, om Al Gore hade vunnit det presidentvalet, vilket han gjorde på pappret, men istället blev det då glade Bush, då kanske vi hade haft en chans.
Ja, vi hade i alla fall haft en mycket bättre chans än vad vi har nu. För nu finns det ingen chans. Det som kommer ske är ju liksom, mer med klimatflyktingarna, så kommer vi liksom, alla länder i princip behöva ritas om för att vi ska kunna hantera och ta emot människor. Vilket såklart kommer orsaka väldigt mycket mer krig, galenskap, makt, religionskrig etc. Med den här flyktingströmmen som kommer komma, eller de här människorna som vandrar upp och kommer från Afrika etc. och Sydostasien, kommer också nya typer av sjukdomar. Våran naturliga liksom, det artbestånd som finns på jorden idag i form av djur och natur, det kommer dö ut, och det kommer komma nya arter, för så funkar ju världen, men vi vet inte vilka. Det kan vara allt från jättefästingar till hej, kom och hjälp mig. Ja, nej, men så här, det är väldigt intressant när man läser Harari, alltså Homo sapiens. Han säger ju att människan har ju liksom, det blev liksom en, blev egentligen ett mutationsfel när människan skapades. För vi skulle kommit många hundra år senare. Men vi kom alldeles för tidigt. Och då var inte artbestånden rustade för att vi skulle komma. Så att vi egentligen, den ondaste arten, det vet vi ju redan. Och också alldeles för smart egentligen för vår egen tid. För att jorden har inte planerat klart på något sätt.
Men jag tycker också att det blir sån jävla dubbelmoral. Jag tänker på så här, den nya gröna trenden, den nya gröna vågen som då har skett i och med pandemin. Och det här är ju väldigt många influencers som går i bräschen för det här. Ja, men vilket så här, ja men det är väl bra.
Ja, men vad är det för jävla grönvåg? En grönvåg som shoppar mer.
Ja, men det är det jag menar. Ja. Det är det som är så hypocrites, liksom, att de flyttar tillbaka till mormor Ebbas stuga i Värmland och sen så gör de YouTube-filmer och bakar och liksom springer omkring där och tapetserar lite och, ja men du vet, odlar någonting. Men de gör det för att tjäna cash.
Ja, men
så
att
de kan shoppa mer. Så det blir så här, kretsloppet fortsätter bara, även fast det på pappret ser ut som att det är så här. Ja, någon god mening med det, så att säga.
Det är det jag menar, liksom hela vi, alltså du och jag, baserat på våra föräldrar, vi är ju liksom de enda som inte är liksom släktingar till överlevare, så att säga. Alla andra har ju kämpat för sin överlevnad, men vi är ju inte det, och våra val är baserade på såna liksom egoistiska premisser, så att oavsett hur vi tycker att vi så här ska vara eller hur du ska vara mot din näste, så märker vi ju inte själva vad vi gör, för det är så vi programmerade på något sätt så här. Du var taskig mot henne online. Men du glömmer bort att du så här precis var svinig och kärring i butiken. Eller att du behandlade din mamma som skit etc. Nej, men, så att vi har ju som art inte lärt oss att förstå att vi måste, vad solidaritet är. Och det här är ju ett jävla stort dilemma i samhället. Nu vet ju vi också dessutom att vi är superprogressiva här uppe, eftersom vi är, bor i Sverige. Enligt World Value Map. Det har vi varit inne på 2000 gånger.
Har du pratat lite under min sommaren?
Nej, men jag har så mycket i mig som måste ut.
Det är så roligt. Man har suttit med lite släktingar. Man har inte haft så här, kanske superintellektuella samtal. Och sen bara. Men jag tycker det är väldigt intressant. För att nu har de ju kommit fram till att det fanns ju en tredje art som gick runt på jorden när vi Homo sapiens och neandertalare.
Ja, alltså, Homo florensis precis, eller?
Nej.
Den lilla?
Nej.
Nej.
Utan nu är det ännu en art.
Oj då. Ja.
Så att jag tänker att liksom, ja men det här är, om man tar till exempel att man har märkt då att det har förändrats, klimatförändringarna har förändrats drastiskt, dels då för 190 000, 130 000 år sedan, och det här har ju då förändrat såklart situationen för alla människor, och det är förmodligen det som kommer hända nu. Och sen kommer det komma liksom, ja men att människan måste ligga med alla Förstår jag menar? Ja, ja, ja. Det finns något solidariskt i det att man inte kan vara picky längre eller rasistisk eller välja och allt det som håller på med att man ska välja perfekta barn eller snurra sperm hit och dit. Allt det där kommer ju kasseras och så får man börja om. Och då kommer nya människor mötas i olika delar av världen där inte... Ja. Det är bara spännande att allting går tillbaka till det som var på något sätt.
Ja, men det är jättemånga som kommer dö ut och några kommer klara sig. Och Elon Musk och de har redan flygit till Mars vid det här laget.
Och Nanook.
Och Nanook. Så det är löst.
Jag bara, allt förlåt.
Vi kommer tillbaka som art någon gång här på planeten.
Ja, men det är spännande också. Så här, vi är så jävla tvärsäkra hela tiden. Och det är det som blir vårt fall. Att vi hela tiden är så här 40-talisten med en liten hatt som vet exakt hur det är och hur det kommer bli och hur det har varit. Så, här, så är det ju aldrig.
Nej, men så är det ju aldrig. Mm. Och därför tänker jag att Juri Tolsko som då har gjort sig känd på att ha en sexdocka, eller han har inte bara en, han har faktiskt tre numera. Han kanske är något på spåren.
Men, att du har visat den här mannen för mig så att jag nu inte kan låta bli att gå in och så här sneak och peeka hela tiden.
Ja, det är det äckligaste utav
det
äckliga.
Nej, men vad är det för typ av grottmänniska som ändå får uppmärksamhet? Jag hatar när det blir så här.
Ja, men jag med. Ja. Jag är också mer chockad över att Instagram inte heller, som ändå så här, tar bort massa body positive kvinnor etc. ändå låter Juri husera fritt liksom, på sitt flöde med sin sexdocka Margot. Ja. Margot har ju också ett eget konto. Juri har ju alltså 110 000 följare. Men Margot, dockan, okay. Där tycker jag liksom mänskligheten är tragisk på riktigt. Har 113 000 följare.
Men jag blir så nyfiken på det här. Så att då har jag ju gjort lite research. Och då kommer det fram såna fakta som gör så här, råttan i pizzan. Men det är faktiskt inte det. Utan 1941 så beställde Hitler en sexdocka då.
Hitler?
Ja. För att det var så här, det var så mycket könssjukdomar i den ryska armén. Och det här försvagade ju såklart hans liksom superarmé.
Och gissa vem som fick ut sig, vem som fick själv för det?
Denisova? Dennis?
Kvinnorna. Det var kvinnorna som smittade männen. Det var inte männen som knullade mycket. Det var kvinnorna.
Och då var det så, han ville då, de här könssjukdomarna var inte bra. Och då fick jag då känna Heinrich Himmler i uppdrag att så här, masstillverka den här då i Dresden.
Ah, okay. Ja,
så att den danska läkaren Olen Hannesen skulle då ta fram den här dockan.
Otroligt, det är klart att han vänder sig till Danmark.
Och den skulle så, bli inte chockade, trilla inte av stolen, ta inte en sup nu. Men dockan skulle vara blond och ha ljus i och blå ögon. Den var 1,76 cm lång.
Ja.
Och byggd då av galvaniserad plast. Och, men den här skulle massproduceras i Dresden och då skickas ut till de olika liksom, förbunden så att de då skulle ligga med de här
dockorna.
Ja, dockorna.
Kan men, vi säga att sexdockorna har förstört världen?
Nej, men en bombräd förstörde detta då.
Nej.
Jo.
Är det sant? Annars hade världen redan på den tiden varit full av sexdockor.
Ja, och om Churchill inte hade liksom varit så smart och liksom luras under och överhuset, då hade ju också han liksom fortfarande gått loss där ute. Han har också bara en pungkula.
Hitler?
Mm.
Ja, just det.
Och han har varit laktosintolerant och supersötbron.
Det har många kungar varit. Gustav Vasa bland annat. Han hade ju inte en tand i munnen och hade kronisk värk. Men då trodde man också på den tiden att socker botade tandvärk.
Precis.
Så jävla logiskt.
Och tobak, rött tobak. Men han ville heller aldrig, han visade heller aldrig snoppen ens för sin läkare.
Va?
Nej. Vad kan det bero på, tror du?
Oklart.
Men vi måste prata lite mer om sexdockorna, för liksom var det, så här, det är typ 3-4 år sedan som de startade den här bordellen i Barcelona med sexdockor.
Mm, det finns en sexdockbordell nu på Östermalm också.
Va?
Ja.
Mm. Och även i Helsingfors. Och försvaret var då att så här, men då behöver man inte utnyttja levande människor, levande, alltså kvinnor. Men då blev det någon ramaskri för att tänka att sexdockorna kommer ta våra jobb och så här. Så det blev lite fel fokus. Men det som är det vidriga är att när man ser på den här jävla Juris Instagram, det är så här att han kan ju såklart behandla henne hur som helst.
Det är klart han kan.
Och det blir då lite kitschigt och roligt i många ögon.
Ja, han har ju en, han gör ju lite sketcher med Margot här. Nu kan vi lyssna på en sketch. Lyssna gärna på hans sista skratt. Det vi får inte glömma bort här att det är Juri som producerar allt innehåll. Och han har ju också,
superskådisen,
ja, och han har ju också programmerat då dockan till att reagera på ett visst sätt som han har planerat. Så vi undrar egentligen hur roligt de har där hemma.
Vad?
Другое место сесть можешь? Ты вообще музыку потише сделай.
Канонскratt. Men jag vet inte, det är ju så här, jag vet, det är ju det som är hela grejen, att man luktar sig till, precis som de djuriska instinkterna, att så här, alla män jag har gått hem och legat med har jag gått hem med för att jag tycker de har luktat gott.
Mm.
De har haft en doft som har tilltalat mig, som har varit helt osynlig undermedveten då, någon drift att så här, jaha, och dagen efter så här, but why? Ägglossningsmännen finns ju. Men allt det där har varit gemensamt. Det har varit någonting som jag har liksom gillat med deras hud och doft. Ja, vad ska man göra då? Eller att man fått en litet smek eller legat sked. Så här. Vad är grejen med en sexdocka? Samtidigt kan det ändå, precis som också de hävdar, att så här, människor som inte får ha sex, läs incelmän och liknande, istället för att de ska gå ut och till exempel våldta och så här. Så att det är klart att det finns en poäng, men jag tänker så här, underbara, upplösbara Barbara. Kom ihåg den gamla låten?
Gud, ja.
Vi kan lyssna lite på den.
Om du bara ensam, du bara svara ja till underbara, upplösbara Barbara.
När de först kom på 80-talet, sexdockorna, då var det kanske inte jätteskönt. Och det var ju inte så här gjord utav...
Nej, men det var ju gjord utav så här...
Badplast.
Badbollsplast, ja. Liksom.
Nopperdone måste bli så skarvad.
Nej, men det enda jag tänker på är ju så här, det enda som eventuellt skulle kunna tala pro sexdockor är ju just att så här, det kanske häver prostitution och så vidare. Eller så sitter man och kollar på OnlyFans eller vad fan man nu gör och knullar med sin plastdocka liksom. I don't know.
Fast det är män, alla män som går till prostituerade, antingen så har de någon konstig liksom böjelse eller också.
Nej,
de
känner makten. Det.
Nej, men då är ju makten, det är ju det går ut på. Känner man makt över en docka?
Ja, tydligen. Alltså då är du ju så sjuk så att jag menar så här, då var du, eller så är du så liten så att du liksom blir triggad utav det.
Jo, men att man kan säga åt honom verbalt, så här, du gör det jag säger åt dig.
Ja, men att så här, ha en docka orsakar ju å ena sidan inte någonting, å andra sidan kan ju en docka, kan det trigga till något annat.
Jag fattar. Att man, och också att man kanske blir frustrerad och känner så här, men gud, det här var ju inte tillräckligt. Då blir det en doffeleffekt.
Alltså, exakt, det jag menar så här, är dockan utav godo eller ondo? Är det onda dockan eller inte?
Därom tvistar det lärde. Kan inte ni DM oss eller säga... Här...
Nej, fan, DM inte liksom. Nej, skriv hellre kommentarer. Ja. Jag vet att ni så här... Det är jättemycket, det är jättekul att få mycket DM, men det är också sjukt svårt att svara på alla. Så att det är mycket bättre att ni skriver kommentarer så att det blir en levande diskussion i feeden. Jag är väldigt nyfiken på hela sexdockervärlden.
Men förstår också så dåliga älskare det skulle liksom men cyber, frammana.
Men tänk också VR-sex och ha en sexdocka. Om du kollar på en så här våldtäktsfilm och knullar med en docka. Har du då, betyder det att du inte går ut och våldtar eller triggar det till att göra det de facto på riktigt? Jag tror ju snarare tvärtom, att det triggar.
Det tror jag med. För alla människor som har någon form av beroende triggas ju av olika mekanismer i hjärnan. Varför skulle inte en knulldocka trigga igång att man vill säga, nu vill jag utöva det här som jag gör mot den här tjejen ute på stan med någon som jag inte känner?
Ja, oh. I don't know.
You're go to hell.
You're go to hell. Mm.
Det var så roligt för att under midsommarhelgen så hade en av mina kompisar med ett vin som heter Perros.
Mm-hmm.
Flaskan ser exakt likadan ut. Den är så här klassisk.
Är det här något jag ska känna till?
Vinet Perros, ja.
Det är ingen aning.
Va? Och Aurora Perros.
Ja, Aurora kommer jag ihåg.
Ja, men det här var ju samma klass. Aha. Det är så här ett lätt pålande rosévin i en flaska, sån här klassisk 70-talsflaska som är lite som en så här dropp.
Okej, ja,
och du vet vilken det är. Och du vet, när hon kommer med det, jag är så här, okej. Hon är väldigt så artig-fartig. Jag blev ändå lite förvånad.
Ja.
Hon bara, det här är så lättdrucket, det är perfekt så här, till sillunchen hit och dit. Och sen drack vi det här och det var ju som, jag menar, att dricka läsk. Och där fick jag ju min förklaring till varför jag drack det när jag var 14.
Ja.
Och då bara tänkte jag så här, men gud, och sen på båten över visade de den här Erin Brockovich.
Just det.
Mm. Och då kom jag fram till två saker som har jäckat mig.
Mm.
Ett, varför jag inte klarar av Julia Roberts.
Varför klarar du inte av Julia Roberts?
Nej, för att hon har den personlighetsdefekten, ursäkta, som jag inte klarar av. Att hon aldrig utmanas själv. hon vågar aldrig liksom, hon vågar aldrig säga okej, nu satsar jag allt på ett kort och gör en annan sorts roll eller testar någonting annat, utan hon har kört de här tuffa brudarna, lite corny med tuggummi som kanske inte är så smarta men som vinner i slutändan för att de är gulliga och smarta.
Men tror du det är hennes fel eller är det för att hon har hamnat i ett fack som bara får såna roller?
Jo, men människor hamnar i fack och då är det så här, okej, jag vill inte vara facket, jag drar.
Ja, men då är hon inte försörjd.
Nej,
eller är det risktagen, eller är hon bara smart?
Nej, men hon är bara smart för att hon... Det finns ju flera svenska skådespelare och programledare som kör på samma linje och de överlever ju.
Gud ja.
Men ja, hur som helst så ser jag henne i en scen i Erin Brockovich-filmen och känner så här, nej, nu gillar jag henne igen.
Jaha.
Så att det fick liksom någon retroaktiv tonårsförsoning med Julia Roberts.
Och vad hände då?
Nej, för att hon, det var den här scenen när hon sitter med sin kille. Hon är ju då en tjej från typ, vi säger det, Arkansas, ensamstående mamma som jobbar på en advokatbyrå. Men hon har ingen juridisk utbildning eller examen och sådär. Men hon tar sig då an det här fallet, det är så här förgiftat vatten i hennes område.
Just det.
Och lyckas få det här företaget fällda då och få betala såna jävla skadestånd till alla de här människorna som har blivit sjuka, läst då underklassen så att säga. Och så känner jag så här, nej men hon gör det här bra, hon är trovärdig. Men så är det en scen där hon kommer in, ungarna har somnat, hon har jobbat så här 16 timmars pass. Han har ju då agerat någon nanny till henne, han är hennes nya pojkvän, de är jättekära och han sitter med en ring.
Mm.
Hon kommer in och är så här, hi sweetie, och han är så här, hi. Och så säger han så här, jag skulle ge dig den här ringen nästa gång du var gullig mot mig. Och, eller jag tänkte att jag ska ge den här till Erin nästa gång hon säger något fint eller är fin mot mig. That was a long time ago.
Mm. Mm.
Då bara, okej, tillbaka till så här, allt är kvinnornas fel, 90-tals beskuldning, bla bla. Men så som det fortfarande är. Och då säger hon bara så här, vad är det du vill då? Jag vill att du ska sluta jobba.
Mm.
För nu har du ju pengar och så här, jag hjälper dig. Och då säger hon så här, men vad är det du inte förstår? Du måste förstå så här, jag är inte ens utbildad. Det är ingen som har brytt sig om liksom vad jag har sagt på en middag eller ute i samhället. Helt plötsligt kommer jag in i ett rum. Folk tittar på mig med respekt. De tror att jag ska förändra någonting.
All I've ever done is bend my life around what men decide they need. Well, not now. I'm sorry. I won't do it.
Well, Erin, I'm not them, so... I mean, what more do I have to do to prove that to you?
Stay.
Men så visa att du inte som andra snubben, att jag inte ens fick vara med och bestämma när de skulle dra. De bara drog en dag liksom. Det känns väldigt amerikanskt. Då tar han ner och så ställer han ringen på sängen och så går han.
Mm.
Och då tänker jag, men på män, så tänker jag hur många män som man har så här omhuldat och så här gett frihet och kärlek och se till att de så här, häng med mig ut på den här blomsterängen där allt är möjligt med barn och kärlek och frihet och liksom framtid. Men så hamnar det så jävla snabbt i den där att man får skit för att man vill någonstans.
Ja, så är det väl alltid. Jag kommer ihåg att min första stora kärlek, eller jag säga. Nej, men en av de första stora kärlekarna är Johan. Det här var under fotbolls-VM 2002 och vi gick på Malaysia. Och då förlorade Sverige. Och han klarade inte av att sova med mig den kvällen. Men han var tvungen att ta hand om sig själv och sina känslor runt fotbollsförlusten.
Men sluta.
Nej, men så är ju många män.
Okej, förlåt. Gick han ut och la sin hydda tom en skorpion?
Nej, eller? vi hade olika hytter, höll jag på att säga. Vi hade olika hyddor. Så jag fick inte sova i hans hytta den kvällen.
När klänningen, jag är ju pappmarché-män.
Ja, du får bara, röra dig. Juris
nya våta dröm, pappmarché-kvinnan. Jag bara
onda docka.
Ni kan få lyssna nu, hur det låter.
Ja, om ni hör det här ljudet,
då är ju nära.
Då är det dags att byta podd.
Nej, men då kände jag så här, okej.
Okay. Men är det så att vi behöver ha lite retro i vårt liv då? För det här är ju ändå retro i... Eller har saker fått ett nytt värde i omgång nummer två? Jag såg ju om The Fall. Och den var ju så, kändes så sinnessjukt aktuell. Och den har ju ändå 10 glada år på nacken. Ja. Men jag tycker att ingenting har hänt. Är det det?
Nej, men jag tyckte att det var så roligt att tänka så här. Det som mitt 14-åriga Ann avgudade.
Ja.
Hur mycket av det tycker jag fortfarande är fantastiskt.
Mm.
Och då började jag tänka på så här. Ja, men, inte kanske på en så här ideologisk grej bara. Men så här, skulle jag nu kunna gå igång på en rostad macka. Med kanel och socker som jag åt 4 per dag när jag kom hem.
Oh, herregud. Kanel och socker byggde denna vackra kropp.
Ja, men du vet. Och så tänkte jag, ja, jag menar apropå det där råsvinet. Att det är så här, i tider när vi inte riktigt vet vad vi är på väg. Eller på väg mot the apocalypse now. Då måste vi tillbaka till våra rötter. Jag tror att det är det handlar om. Kolla med en jävla konto är så här. We want to go back to our roots. Det känns tryggt där.
Ja, men det kanske är så. Jag kommer också ihåg när jag var gravid på BB. Att man bara var sugen på de här smakerna som man tyckte om när man var barn.
Mm,
alltså såhär, det vitaste brödet du kunde hitta. Den ljusaste osten. Och såhär, apelsinmarmelad. Alltså saker som är såhär 100% ofarliga. Bara betyder såhär snällhet på något sätt. Ja, men ingenting som sticker ut. Och jag tänkte på det väldigt mycket med. Såhär, men varför är den här retrotrenden så himla stark då? Jo, men det är väl för att såhär, alltid så här dystopisk tid. Jag tänkte på det med Tjernobyl, 80-talet, mycket krigstider. Alltså Pinochet, Chile, hela liksom, den eran som var jävligt stökig politiskt. Då har ju folk velat gå tillbaka till någon svunnen tid. Alltså det blir en, liksom en ny romantisk era utav en tidigare era. Ja, men exempelvis på 90-talet så gick ju vi tillbaka till 70-talet. Jag kommer ihåg Isabella Scorupco och var modell för H&M och gjorde shame, shame, shame. Alltså hon var väl dåtidens Bianca Ingrosso.
Ja, gud,
alltså vad hon än tog i så blev förvandlades till guld. Liksom. Och verkligen en it-girl utav rang. Och det, hon kom ju med hela den här I write you a love song if you say that you love me. Och sen kom ju liksom Atomic Swing. Och alltså det var en sån här riktig retro 70-talsera musikaliskt. Mm. Och även liksom så här filmmässigt så släpptes ju The Doors och massa så här 70-tals remakes på bio. Och jag tänker att det är ju lite samma sak nu med den här tiden. Vi är ju väldigt så här 90-talssugna. Och 90-talet som jag upplever var en ganska identitetslös era som egentligen bara anammade 70-talet i stor del.
Men det var ju det som hände då i början på 90-talet. Den otroligt så här ekonomiska härdsmältan som hände över hela världen.
1991.
Precis. Och jag kommer ihåg det så otroligt tydligt. Jag kommer ihåg att min kompis hade köpt en etta inne på Östermalm. Hon var så här, jag har 28% i ränta. Hon hade så här, men hon jobbade som balettdansös. Hon hade så här, vad kunde hon ha haft? Så här, operan betalade så här 14 glada laxar i månaden. Det räckte inte ens hennes hyra. Och det var så här, det var lite som så här, det som händer nu att det säger okej, nu förmodligen så kommer räntan fortsätta vara nollränta för att regeringen är så här, men det kommer gynna Sverige så här. Men det var liksom ingen som kunde stoppa det som skenade. Och då jag tänker så här, som arbetslösheten, och det var ju då också alla började så här, sjukskriva sig. Det blev så här, ja men
experterna talar ju om en ekonomisk kris 2026. Alltså en bostadskollaps.
Mm.
Så vi kommer tillbaka dit.
Men jag tycker det är så intressant. För när man kollar på statistik hur folk har sjukskrivit sig. Rent historiskt så har de ju alltid, människor alltid sjukskrivit sig på måndagar.
Jaha.
Men efter den finanskrisen så börjar folk också börja sjukskriva sig på fredagar. Mm. För då kommer mobiltelefonen och bla bla bla. Och sen kan jag tänka lite så här, för de tänker så här, men mår människor, när de kollar statistiskt, mår människor så jävla mycket sämre på 90-talet och 2000-talet än vad de gjorde på liksom 50, 60, 70-talet. Och då är ju ändå tes att så här, den här nya generationen människor tycker inte att de ska behöva jobba för att tjäna pengar.
Nej.
Nej.
Nej, det räcker bara influencer.
Jag menar så här, moralen, arbetsjobbmoralen har ju såklart sjunkit drastiskt i med de här nya, nu säger jag hittepåjobb, men vi båda delar av det här liksom spelet. Så att jag säger det bara för att förtydliga att det är ju inte att stå och plocka morötter vid ett löpande band. Det är ju inte att så här stämpla in, ha 40 liksom minuters rast och sen så jobba till 5 genom att så här liksom skruva bilar på Volvo. Det är så här, i jämförelse med den tiden så borde vi inte ha en enda jävla utbränd människa. Och ändå så bara skenare.
Ja men precis, men det är det som har förändrats. Det är ju från en arbetsslitage. Mm. Och sjukskrivningar så har det flyttat in i huvudet hos folk. För att man klarar inte av det sociala spelet och människor har väldigt, är väldigt mycket mer fragila. Vi är ju inte så motståndskraftiga. När du står vid ett rullband eller står på en åker och plockar liksom rovor eller vad fan du nu gör, du, inte fan hinner du tänka på alla krämpor eller liksom, du har, alltså, tiden i sig är ju ett problem för mänskligheten i och med att vi helt plötsligt har tid att tänka och oro och så grunna. För liksom när du ska bara så här kämpa för din överlevnad per se, vilket människor, ja, allt från rullbandet till rovfälten har gjort, då har du inte heller möjlighet att gå så långt. Det är därför det inte finns så mycket psykisk ohälsa i exempelvis Asien och Afrika och alla möjliga liksom u-länder. Det är ju en västvärldssjukdom. Och det är också det jag tycker är så hemskt med FNs klimatrapport, att de länder som kommer drabbas hårdast utav västvärldens livsföring är just u-länderna. Så att så här, de vinner aldrig. Det är så jävla orättvist. Men vi måste ju ändå börja benämna liksom det parlamentariska läget, så att säga. Och jag tycker att PM Nilsson på DI, som skrev som är ledarskribent där, han uttryckte det här så väldigt fint.
Han är bra, tycker jag.
Han är väldigt bra.
Alltid träffsäker.
Ja, för att så här, och jag tyckte han verkligen så här, måla upp det precis vad som har hänt. Liksom att det man egentligen bråkar om är ju två olika liksom parlamentariska lägen. Det blåa blocket som alltid slåss för frihet, friheten att välja, friheten att göra det, ekonomisk frihet, bla bla bla, skolval etc. Under tiden det, liksom, det röda blocket alltid slåss för liksom jämlikheten, alltså att det ska vara rättvist fördelat på arbetsplatser i situationer och så vidare. Och då tänker man så här, men frihet, jämlikhet och brödraskap, det är ju trikoloren, alltså det är klart att det ska kunna gå hand i hand, inga konstigheter. Men Bruce skrapa lite på ytan så ser du att det funkar ju inte alls, för att så här, vill du helt plötsligt ha frihet exempelvis som i skolval, då kan du ju inte ha jämlikhet, för att då kan du inte längre ha en frihet, för jämlikhet kräver ju att det är lika rätt för alla. Och friheten säger ju att du ska få, individen ska få välja vad den vill och vad som är bäst för den. Och det här blir ju liksom jätteproblematiskt, och vad som har hänt är ju att Centern då, som är i mitten på något sätt, mittens rike mellan jämlikhet och frihet, tror ju att det här är alltså det här går att förena. Men det gör ju inte det. Vilket gör att Centern lever efter en ideologi som inte längre fungerar. Och det betyder att Centern, som alltid varit mittens rike, måste helt plötsligt välja frihet eller jämlikhet. Och därför sitter vi i den situationen vi sitter. Så mycket spännande att följa den här politiska utvecklingen, även om jag känner mig lite rädd.
Men jag tänker, det som gör mig rädd, eftersom det finns inte längre någon röd-grön röra. Det finns liksom röd-grön-blåa rörorna på sig. Det finns de blåa och det finns de röda och det finns liksom, de kommer inte kunna beblandas på det sättet. Men det som har hänt nu är ju att Jimmy Åkesson sitter i sån jävla guldsits. Han kan ju kräva vad som helst, för att de behöver ju honom så mycket.
Ja, och det allra bästa som skulle kunna ske är ju det man önskar att sossarna hade gjort för länge sedan. Våga vara patésossar, precis som de var på Palmes tid. Ta Ulf Kristersson i handen och så löser det här. Så kan vi bara så sparka ner Jimmy från sin predikstol.
Men Ulf Kristersson, hur mycket korruption har han fått? Bilderna de senaste dagarna i pressen, så här, kom in i en så här flaxrutig kavaj, brun, bränd och ser ut som att han så här, men är någon jävla liksom italiensk super possepolitiker. Det är bara roligt. Så här. Helt plötsligt är det het luft. Helt plötsligt är det så här, vi är inget mellanmjölksland. Det här intresserar ju hela världen.
Nu ska du se ut som en statsminister.
Precis. Men det kan man inte.
Nej, men bilderna menar, måste ju tala sitt tydliga språk. Att så här, you have, if you're gonna win this, Ulf, you have to look like a statschef.
Men jag tycker han ser trevlig ut. Man
får ju inte vara så förenklad och bara tänka på att en bild säger mer än 1000 ord. För så är det ju inte.
Nej. Vi fortsätter det här nu.
Ja,
magont.
Ja, lite magont. Nu tar vi en liten bumper här, Magnus. Du, och jag och Ann har ju fastnat för en ny podd som Cancerfonden har släppt som heter Beskedet, som handlar om Peyman och Jad. Peyman är alltså mamma till Jad, och den här podden är en otroligt stark berättelse om när Peyman då döljer ett cancerbesked för Jad, som då är 12 år gammal, hennes dotter.
Det här tror jag är vanligare än vad man tror. Att jag tror faktiskt oftast att det handlar om att det är mammor som döljer såna här dåliga nyheter, man ska säga. För att man är så rädd för att oroa barn och att barnen ska behöva ta en roll som, jag vet inte, som ansvarig för de vuxnas välmående på något sånt där. Förstår du lite vad jag menar?
Ja, absolut.
Jag kan känna igen det där så himla mycket när min mamma blev sjuk i cancer. Hon ville inte låtsas om det.
Nej.
Så att det var så här, vi skulle liksom hela tiden leva i det skådespelet att mamma skulle bli frisk.
Och varför gör man så då? Det är det jag inte riktigt så här förstår. För jag är lite så här, jag förstår mammans resonemang, men jag förstår också dottern, så jag blir så kluven här.
Jag menar, man också antar ju olika roller som person när man råkar ut för någonting. Vissa ska ju alltid vara sjukare än sina barn och sådär. Jag är lite sjuk, men vet du inte hur sjuk jag är? Så det är ju också ett personlighetsdrag, men jag var ju för sig liksom 20, men att man ser då håret ramlar av, mamma till slut vägde ju bara drygt 30 kilo, tänderna rutt. Men hon såg verkligen, kan bara jämföra med en fånge i ett fångläger, och ändå skulle jag liksom spela rollen då att så här, det här kommer gå bra även på hospice, och det gör ju att man inte bearbetar känslorna, och så tänker man så här, varför kan inte hon dela det här med mig, hon är ju min mamma, hon är den viktigaste människan i mitt liv.
Men varför vill man vara oärlig mot sina barn, för man är så rädd att ståra dem, eller?
Ja, men det handlar inte om att vara oärlig, jag tror också i mammas situation så handlar det om att hjälpte henne. Men jag vet inte, men jag tror att det handlar om att man vill sköta det här själv och se till att barnen inte blir lidande, men jag tror precis tvärtom. Jag kan inte, jag har lyssnat på den här podden och jag försöker verkligen förstå, men i slutändan säger jag så här, nej, det är hemskt att inte veta vad som pågår, och det jag som jobbar så himla med anhörigskap och medberoende, att det värsta som finns säger alltid barn när de har vuxit upp i familjer där det har behållit en hemlighet, antingen det handlar om sjukdomar eller att man har druckit eller att mamman eller pappan har varit otrogen, och så är det just känslan av att man vet att något är fel.
Barn,
man får
inte
bekräftat. Ja, barn är ju som hundvalpar. Men man får ju
liksom, barn är som hundvalpar?
Ja, men de känner av när någonting,
ja, precis,
förändras i energierna.
Och i den här dokumentärserien Beskedet så är det alltså Jad som är dotter då, 12 år, och mamma Peyman som för första gången pratar ut om det här. Ja. Det här har ju liksom varit ett så här sår i deras liv och liksom relation och allting, så allting har ju på något sätt så här gått sönder, och nu, alltså det är så jävla starkt det här mötet alltså.
Ja, och under de här 4 avsnitten då så försöker de hitta en försoning i det här.
Ja, men precis, för alltså, först pratar de ju om liksom själva beskedet och varför, hur Peyman reagerar på liksom själva beskedet och hennes beslutsfattning runt det här, och sen så är det ju Jad, alltså dotterns version, som reagerar med ilska när hon liksom får reda på till syvende och sist att mamman har fått cancer. Och till slut så blir ju liksom Peyman frisk, förklarad, och ja, känner väl liksom plötsligt att hon kan så här andas ut, men det är liksom inte läkt på något sätt. Och sen så är det 4 avsnittet som är så jävla spännande. Det är liksom konfrontationen då liksom Jad konfronterar Peyman efter 13 år om det här. Alltså det här är så drabbande. Ja, men vi vill bara tipsa om att gå in och lyssna på det här. Det finns det poddar, finns det Cancerfonden som står bakom det, och podden heter Beskedet.
Så att det här är ju, tycker jag, en samhällsgärning, den här podden. Jag tycker alla ska lyssna på den och lyssna på den med sina barn.
Men pratade du och din mamma om det här?
Nej, vi gjorde ju aldrig det. Hon gick ju bort, så att jag kommer aldrig kunna prata med henne om det.
Ja. Den här podden tycker jag i alla fall så här, jag fick mycket tankar, men för det, du sa i alla fall till mig innan att den bearbetade lite sår på något sätt.
Precis, det känns som att via att lyssna på den här podden så kan jag också förstå min mamma lite bättre, varför hon gjorde som hon gjorde.
Man får ju också reda på i den här podden, om man lyssnar på den, hur Peyman hade gjort om det hade hänt en gång till.
Ja, om hon hade fått en ny chans att så här, göra annorlunda, hur hon hade gjort då. Så in och lyssna, det är spännande.
Ja, mycket spännande. Jag såg dem på Nyhetsmorgon häromdagen. Det är starka möten. Men lyssna på podden hur som helst. Du hade haft lite spaningar, fru Söderlund.
Ja.
Morsalig.
Nej, men jag tycker så här, lagom till midsommar så börjar man känna någon form av stress från många män, tycker jag.
Mm.
Då börjar man känna stressen och ångesten hos män utan kvinnor.
Ja.
När traditionerna och högtiderna och liksom... Ja, sommaren är ju ändå liksom väldigt tydligt. Då ska man vara en familj, då ska man ha en fruga, då ska man grilla och då ska man kokonga ute på stuga och kobb.
Mm.
Mm. Men alla har ju inte fru och kobb.
Nej.
Mm. Eller de kanske har det, men det är väldigt viktigt att få synas även under den osynliga sommaren. För det är ju så att media Sverige stänger ner ganska mycket.
Just det.
Ja.
Och nu tänker du på män som spelar skivor på sommaren. Misstänker jag.
Ja, män som spelar skivor eller vill liksom komma ut med någon form av nostalgipodd som Fredrik Strage som träffar Conny Blom i sin midsommarpodd. Det är igen där att vi går tillbaka till den tiden då vi var som allra synligast.
Ja.
Och vi måste återuppliva det här, för det blir för ensamt och det blir för liksom... Man kommer för nära den slutgiltiga destinationen.
Back to innocence.
Ja, och jag tycker att det är gulligt. Och, men om man ser till exempel två tjejer som står och ska DJ ut i landet, så är de max 35, känns det som.
Ja, ja. Absolut. Jag tror Rebecca Fiona. Och Fiona är äldst och de är runt 33.
Precis, va? Ja. Men när det kommer till karaslokarna, då verkar det vara 70 som en... Ja, men Plura.
Ja, ja, absolut.
Han skulle säkert kunna dra runt på någon kobbe i 10 år till. Men jag tänker att...
Jag har svårt att se Kajsa Grytt stå och lira plattor.
Ja, hon försökte väl någon gång att uttala sig om kvinnor och ålder. Men då fick hon ju så mycket skit att hon fick stänga ner sitt Instakonto.
Ja, just det. Ja. Ja, precis.
Men jag tycker det är lite gulligt att då är så här Per Sinding Larsen och Herr Lindström då som... De vill ju gärna... visa att de har distans till det, så de använder ju sådana uttryck som Herr Lindström och så här. Per Sinding Larsen säger det: Fredrik och jag spelar igång sommaren på Hotel Begalls takterrass i Göteborg i veckan som en del av vår inte alltför aktiva Never Ending skivryttarturné. Ja, men hur som helst så ska Fredrik Lindström, eller Herr Lindström då, som Per Sinding Larsen skriver, de ska spela då, ja, runt om i Sverige. Både nytt och gammalt, men från 7 decennier som de säger då. Och det här tycker jag hela essensen. De vet ju att det här inte riktigt är fräschör kanske.
Ja, men då måste de vara ironiska för att rädda det.
Precis, att det är så här, ja, men de måste påpeka att så här, ja, gubbarna spelar från 7 decennier. Det får ni stå ut med, mycket nytt också som de påpekar. Och han kallar sin kompis för Herr Lindström och de har skrivit second hand då på skivorna. De kör ju lite... Bilden är ju då på hans konto så här, gubbar ska ut och svänga sina lurviga.
Mm.
Men det är ju bara en dimridå.
För?
Att komma åt den här fräschören i de unga som ska fortsätta tycka att de är coola.
Ja, ja, men det är väl så män alltid har gjort. Jag menar så här, den typen av män var ju också liksom äldre när vi var yngre. Ja. Och liksom hade väl alltid liksom... ett hov av yngre kycklingar runt sig. Mm. Men maktpositionerna har inte förändrats för det. För det är fortfarande samma män som står vid spakarna.
Ja.
Och det är samma kvinnor som står framför och dricker alkohol. Det här är ju faktiskt den sista podden nu för i år. Nej, vad ska jag? Innan sommaren. Vi ska ha en liten månads ledigt här. Men vet, Ann och jag kan man ju aldrig lita på. Vi kanske får feeling och podden någon dag bara.
Ja.
Ja, så kan det bli. Mm. Men räkna inte med någon podd i juli. Det vill vi vara tydliga med.
Precis. Det här kommer ju också skapa kanske en annorlunda semester för mig nu.
Exakt.
Mm. Men jag slipper ha teknikhaveri.
Men jag tycker att det var så intressant. Jag ska till Grekland nu i övermorgon.
Övermorgon?
Ja, och vill ju förneka min födelsedag. Så att jag tänker absolut inte fira den på något sätt.
Den är idag, bara så att ni vet.
Nej.
Det är den ju.
Ja, men bara fuck you.
42, nej 43.
Ja, bara... Så, nu är du ute, borta, hej då. Det är mycket enklare att prata om när man är 42. Jag vill inte vara 43, så kan
vad
vi säga.
Jag har, vad är skillnaden?
Nej, men jag 43? Vet inte. Jag bara
hon
känner
var 43, att det... hon var...
42 känns mycket yngre.
Men säg att du är 42 då.
Men jag kan inte hålla på att ljuka.
Så om jag ska fixa en tårta till dig i morgonbitten, då skulle jag stå 42 på det.
40-någonting. Men vad, det jag skulle säga var så att jag tänker åka till Grekland. Jag ska åka till en av de här blåpunkterna. Vet du vad det är? Det är de här platserna på jorden där folk blir väldigt gamla och inte sjuka. Mm. Och så har man ju massa forskare. Det drar ju dit massa forskare hela tiden. Alltså det är Grekland, det är någonstans utanför Italien.
Det är yoghurten.
Det är Japan och sådär. Nej, men demensfaktorerna nu är ju liksom synliggjorda. Och det som är intressant för de här människorna som bor på blåpunkterna lever ju en väldigt annan typ av livsföring mot vad vi gör. Dels kostmässigt, men också dygnsrytmen och också träning och lite andra grejer. Så det som är viktigt är att peta i så mycket fisk och skaldjur till min stora fasa, eftersom jag har sagt att jag inte ska äta fisk och skaldjur och mer. Men det ska tydligen vara väldigt bra för mig. För jag har varit på någon så här jättesuperscan. Att det är typ det, den kosten jag ska äta. Och sen så ska man ju dricka färskvin. Det ska vara bra för mänskligheten.
Sånt som mormor gjorde, trampade
exakt
i källaren. Nej, åh, det smakar
färskvin. Ja, men skitsamma. Ja, det ska man dricka. Mm. Sen ska man ha ett rikt socialt umgänge.
Otroligt viktigt. Det viktigaste av allt. För att hjärnan inte ska gegga igen.
Precis, sen ska man stressa mindre. Men jobba mer effektivt. Och lite kortare arbetsdagar kanske. Sen ska man, kan, får man vara uppe ganska sent och gå upp lite senare på morgonen. Det är så man gör på de här zonerna. Men det som är, håller, motar Olle vid grind, det är kost. Äta mycket stenfrukter, rotfrukter, fisk etc. Det är motion, regelbunden. Om du bor högt som man gör i de här orterna, liksom, då går man ju mycket upp och ner för trappor exempelvis, eller berg. Här kan vi använda gym. Det funkar ju bra.
Ja. Det
funkar bra. Trappmaskinen. Sen ska vi, vad heter det, umgås med varandra.
Det gör vi.
Ja. Och så ska vi inte jobba ihjäl oss. För det kommer ingen gott utav det. Och sen så ska vi, vilket tydligen är det viktigaste, det är kulturell aktivering och fysisk aktivering kopplat med hjärntänk. Mm, mm, mm. Vet du vad det bästa sättet att mota demens är?
Sudoku?
Nej, gå på lina.
Just det, det sa ju du.
Aktiverar tydligen alla sinnen i kroppen. Just det. Hur spännande.
Men det tycker jag är så jävla intressant just det här. Det första som stängdes ner i Svea rike under pandemin, det var kulturen.
Ja.
Och jag läste en intervju med Christer Sjögren, så var det en sån här fråga: vad tror ni, eller vad tror du kommer bli annorlunda och vad tror du inte kommer gå tillbaka till normalt nu när kulturen öppnas upp? Och då sa han så här: det för oss kommer ju vara svårt eftersom vi är dansband, och det tror jag kommer ta lång tid innan liksom människor börjar så här dansa styrdans med främmande människor.
Mm.
Att det är så här, det är någonting som känns så här, stå liksom 2 centimeter med någon man inte känner och så ratta runt lite så här.
Glöm inte bort att människan är väldigt glömska av sig.
Nej, men jag tänker ändå att det finns några, ja, några saker som kommer liksom ta lite längre tid. Men sen kommer man ju så här, stå på en konsert, bli lite full och så här, bli euforisk och typ kyssa en främling. Det tror jag inte kommer ta så lång tid. Men ja, det är då bra nu att jag på söndag ska simma Barnsbrosimmet 3 kilometer i en kall sjö med 4 OS-atleter.
Du är så duktig.
Mm, tack älskling. Ja. Jag ska alltså göra en svensk klassiker.
Vi är så stolta över dig.
Ja, men vadå? Du är inte ens där. Du, nej, kommer inte ens kunna rädda mig.
Jag har ju sagt att du var dum i huvudet från start för mig att hoppa på det. Jag ska verkligen säga att du är otränad, men du är inte supertränad.
Nej, men jag vet inte. Alltså, jag har ingen aning. Framkommer jag väl. Men det som jag kände...
Tänk om du dör på hjärtinfarkt.
Sluta!
Ja.
Vad du dör? Jag får ligga som en fisk och flyta bara. Första kilometern är ju motströms.
Jag är ju orolig för dig.
Nej, det kommer gå så bra älskling.
Vadå första kilometern motströms? Hur ska du klara det?
Ja, jag får väl leta reda på någon underjordisk ubåt.
Vet de om att du är i den formen du är?
Det får gå bra. Men så tänker jag så här, om jag känner så...
Du har 5 barn.
Om jag känner så då när jag är där att jag inte klarar mer än 1 kilometer, då kommer jag inte skämmas för det. För det är ju tjejklassiken i 1 kilometer. Jag tänker inte gå under på grund av det här. Men jag gör också för att så här, slå ett slag för att kvinnor ska röra på sig. För det gör så, vi mår så dåligt, den psykiska ohälsan skenar för kvinnor. Och du vet ju själv, när man rör på sig, om det än är bara 5 minuter per dag. Det säger ju han, forskaren Simon Kyaga. Han som har forskat kring människor som är de genier och maniska. Och varför klarar sig vissa människor i syskonskar och andra inte så här. Han pratar ju ofta om det där att om man springer typ ut i skogen 20 minuter 3 gånger i veckan. Så kommer så här, den psykiska ohälsan så här, dala.
Mm.
Rejält. Så att jag känner också att jag är en liten budbärare.
Gud ja, absolut. Mm. Så du säger att du simmar för psykisk ohälsa, eller mot psykisk ohälsa.
Ja, eller för att vi ska komma igång och röra på oss så att vi ska stävja.
Det är inte lite som så här, kavla upp? Att du menar att så här, bara för att du rör på dig så tror du att...
Jo, men vadå? Man kan alltid motivera någon annan människa.
Ja, absolut. Mm. Det tror jag med.
Mm.
Men visar man att... När du att så här...
Vad är det plötsligt sudd?
Menar du att du är så dåligt skick? Så det ska inspirera andra som är lika dåligt skick?
Ja, nej, men jag menar bara att så här... Att nu var jag ju 4 människor som är väldigt vältränade. Jag tror många tänker så här, gud, jag kan aldrig göra...
Hur ska den här gumman?
Nej, men hur ska jag kunna göra en svensk klassiker? Men älskar, alla klarar ju av att träna en smula och simma 1 kilometer.
Absolut.
Eller?
Ja. Det vet vi imorgon.
Alla människor kan träna en sommar och springa 1 mil.
Absolut, det kan man.
Men alla, du fattar. Vi är starkare än vad vi tror.
Ja.
Mm. Och nu vill jag avsluta med en grej som alltid muntrar upp mig när jag dyker på den. Och det gjorde jag nu i den här tidningen Svensk Historia. Du kommer ihåg den där snubben som betalade den här kvinnan i Arls typ 2 och 5 varje månad för att han skulle få ta över hennes fina lägenhet i Arls i Frankrike.
Nej.
Hon var ju 91.
Ja.
Och i Frankrike så har man ju sådana kontrakt att man kan så här, betala någon för att få ta över ett hyreskontrakt.
Aha.
Ja, vilket är väldigt populärt in i Paris, att man säger så här, okej, okay, men jag betalar dig en viss summa och så får jag ta över det här när du dör. Och, så här. Och hon var då 93 och storrökare. Och han som hade liksom bra med cash, sa, men vet du, jag betalar dig, jag tror det var 2500 franc varje månad fram till du dör. Jättesorgligt. Och hon bara så här, okej, okay, oui. Men grejen är att hon levde tills hon var 117. Hon slutade röka när hon var 116, inte för att hon hade problem med lungorna utan för att hon inte kunde tända tändan.
Det är det roligaste jag. Det är du.
Ja, och han dog ju 3 år innan.
Nej.
Så han satt liksom och betalade sina monströsa summor, men han inte ens får flytta in i sin lägenhet i alls, för där satt hon och så här, pekade finger och bolmade och ledde livets glada dagar.
Det är gulligt.
Mm.
Så tänk på det nästa gång ni ser Ann Söderlund. Att det är en blivande 117-åring ni har framför er. På grund av,
heja på
eller
mig.
Tack vare,
heja
att hon har simmat
Vansbro. Min klassiker. Puss och kram.
Ha en fin sommar, vi hörs snart.